Idags podcast. Podcasten som sätter fokus på Bibeln, men framförallt människorna som översätter, sprider, gläds i och använder den. I dagens avsnitt möter vi Josefin Arrhenius som är engagerad i frågor som gäller barn och ungdomar och deras väg in i kyrkan. Vi pratar generationer, bibelläsning och vad finns det vi i kyrkan behöver tänka på för att möta den nya generationen. Välkommen! Då är ni varmt välkomna tillbaka till Bibeln idags podcast. Och jag får ju säga det till dagens gäst också. Varmt välkommen tillbaka.
Ja, men tack. Vad trevligt.
Josefin Arrhenius.
Yes.
Tillbaka. Vi pratade sid i våras någon gång. Ja, det säger ju inte så mycket om man lyssnar på en podd i och för sig. För att de kan man ju ha lyssnat på över tid sådär. Eller så. Men vill du leta i poddarkivet och försöka hitta när Josefin var med senast, så är det alltså våren 2018 då. Helt enkelt.
Yes.
Josefin, vi ska prata idag lite grann om dina huvudämnen. Vi ska prata om, ja, det är ju en bibelpodd, så vi ska prata om utifrån Bibeln, men framförallt kopplat till ungdomskultur, tonåringar i församling och lite sådana frågor. Mm. Och det var lite grann vi var inne på även förra gången, men för den som inte har lyssnat på det avsnittet så kan du få börja med att presentera dig.
Ja, men det är en bra sak. Jag heter Josefin Arrhenius. Jag driver ett bolag som heter We Are Mountain tillsammans med två goda vänner. Jag är engagerad i Manuskyrkan i Örebro. Där jag jobbar med ledarskapsfrågor och gudstjänster och lite annat på min fritid. Och jag bor här ihop med min man och två barn. Tycker livet är ganska trevligt. Typ så.
Härligt. Och för att vi ska få lära känna dig då lite sådär extra, vill man ha din historia, så var ju den med i förra podden, så att den kan vi släppa nu. Men vi kan göra så här. Nämn några av dina största förebilder.
Några av mina största förebilder. Den är alltid så svår, tycker jag, den frågan. Jag märker att ju äldre jag blir, ju närmare mig själv kommer mina förebilder. Alltså jag upptäcker att det är människor jag känner och förmånen att få jobba ihop med. Just nu har jag citerat min kollega Rebecca Wiberg hur mycket som helst den här veckan. Min far återkommer ständigt hans förmåga att han är närmast sig 75 och lyfter ständigt fram unga människor och nya människor runt omkring sig. Jag blir så imponerad. Jag är glad över förebilden nära mig. Längre bort så läser jag väldigt mycket Simon Sinek just nu. Det är jag inte den enda som gör.
Nej, det är
det, det är många som gör. Jag tycker att det är väldigt roligt att inspireras av honom. Jag har börjat följa rätt mycket kvinnliga politiker, så där tycker jag är kul. Ja, men lite allmänt så. Jag tror att mina förebilder börjar bli mer och mer konstanta. Men det jag märker är att jag mer och mer följer människor jag faktiskt känner och förmånen att leva ganska nära.
Ja. Så. Om man då ska, det är en hopplös fråga i tjänster som din och mina, men om man ska titta på vad gör du en vanlig dag egentligen?
Precis.
Om man liksom så här, vad jobbar du med? Det är ju en så här svår fråga om man inte jobbar på sjukhus eller har en sån där fast tjänst.
Ja, just det.
Men kan du ge lite exempel på vad du gör?
Ja, men idag började jag morgonen på ett företagarnätverk som vi är en del i. Och sen så gick jag vidare till att förbereda en heldags föreläsningar för Region Jönköpings chefer imorgon om generationsfrågor på arbetsplatser. Mm-hmm. Och sen så har jag jobbat lite hemsida och sånt där en stund under dagen. Och nu i eftermiddag så, när du och jag har pratat färdigt, så ska jag sätta mig på tåget och försöka läsa färdigt en bok som jag är redaktör för Libris också. Så det skiftar ju lite sådär. Men det jag och vi framför allt gör är att vi jobbar med föreläsningar och processanledning gentemot organisationer. Och då handlar det om generationsfrågor och kulturfrågor på arbetsplatser. Där har vi som roligast.
Nu blir jag ju nyfiken. Är det något du kan skvallra om vad det är för bok som kommer?
Ja, men det gör jag gärna. Det är Libris förlag som släpper en bok som heter 29 frågor. Och det här kan vara något av det smartaste de har gjort på år och dagar. Man har gått ut till ett gäng ungdomsledare och så har man bett dem att prata med sina ungdomar om vilka är de viktigaste frågorna du har kring kristen tro. Och sen har man bett fyra kloka teologer som lever nära unga människor att svara på 29 av de här frågorna.
Och så släpper man på alla 29?
Nej, utan de har delat upp det så de har några var. Och det är Fredrik Vinell som är redaktör för boken. Så det blir svar som ibland är liksom ganska allmängiltiga och så här tror vi att det är, så här säger Bibeln. Och i vissa fall blir det svar som säger så här tror vi i mitt sammanhang och i andra sammanhang tror man lite annorlunda. Och så, men en ganska klok kompis att hålla i handen när man är 14, 15, 16. Kanske precis har gått ut konfan och liksom vill, vad är det här med kristen tro nu då? Känns superspännande. Jättebra och efterlängtat.
Ja men verkligen. Det här är ju, det här knyter ju lite fascinerande. Det knyter in i precis den fråga jag tänkte ställa direkt efter. För att jag har gjort så här att jag har lyssnat lite grann på vårt samtal vi hade i våras. Uh-huh. Och så har jag fångat upp lite grann. Jag har fått några så här frågor på mejlen från människor som har lyssnat. Så jag tänkte fånga upp några av de trådar vi hade där och liksom gå djupare i dem. Mm. Och en av de sakerna som du sa där, som vi ganska snabbt gick förbi, det var att du sa ungefär så här: vi har inte uppdaterat oss i kyrkan på hur det är att vara 14.
Nej, sant. Vad klok jag är.
Ja, det lät så bra. Och då är det ju kul att du precis berättade om en bok som håller på att tala om viktiga frågor för den gruppen människor.
Yes.
Men vad, berätta lite mer då. Det kan ju vara kopplat till bokprojektet men också till det du möter när du är ute i församlingar. Vad är det för saker vi behöver lära oss om var 14-åringar?
Ja, jag tror att jag ganska ofta möter, jag är 41 och ganska ofta så möter jag människor som säger gång på gång så man vet, man minns ju hur det var att vara tonåring eller man vet ju hur det var och de är dramatiska och de överreagerar lite och så här. Och så tänker jag att vi har ingen aning om vad det var 14. För om du har passerat 30 så är den som är 14 idag en helt annan värld än vad du var när du var 14. Och det är inte minst med tanke på sociala medier, lättillgängligheten för all form av information, hur skolan fungerar, hur vi ser på relationer i samhället. Det är väldigt mycket som har skett på bara 15-20 år. Men vi fortsätter att ha ungdomsverksamhet i våra församlingar och vi fortsätter att undervisa våra ungdomar som om att vi förstod deras värld. Och det blir ofta väldigt knepigt. Inte minst, men kanske stora grejer, och det här riskerar ju att trampa människor på tårna. Men vi som är födda på 70-talet och början av 80-talet riskerar att undervisa unga människor utifrån våra egna värdekvarnar. Alltså vi ställer oss och säger till unga människor så här: jaha, man får hångla, det får man. Och så tycker vi att vi är supercoola för att vi liksom, haha, jag sa hångla. Och ungdomarna stirrar på oss och säger, varför skulle jag inte få göra det? Vad är problemet? Och vi har inte ens liksom uppdaterat oss på vad frågeställningarna är, utan vi tycker att vi är lite tuffa och coola när vi vågar säga hångla eller onanera inför en grupp tonåringar. Men det är liksom ingen som bryr sig om det. Så vi skulle behöva fråga oss vilka frågor har tonåringarna faktiskt, för vi svarar på frågor som de inte ens har ställt.
Men har du några exempel då på frågor som är aktuella?
Frågor som är aktuella, och det märker vi i det här bokprojektet och vi märker det i vårt företag när vi frågar också, handlar jättemycket om vem är jag för Gud? Alltså, är jag relevant för Gud? Kan jag göra skillnad i min värld? Finns det rätt och fel? Den finns ju fortfarande kvar. Den har väl alltid funnits för unga människor på något vis. Alltså, finns det ett rätt sätt att leva mitt liv? Känsloupplevelsen kontra fakta är ju en sån här grej som blir ganska så stor för unga människor idag. Vi matar unga med att det ska kännas rätt och man ska känna varje känsla och så här. Men finns det någonting som håller längre än vad mina känslor är? Jag skulle säga att nyandligheten kallar vi det på 90-talet, då pratar vi New Age och annat. Idag är det en del av unga människors vardag. Men det här med spöken och andar och behovet av andlighet hos unga som idag är väldigt hemlöst. Vi alla är överens om att det finns en andlighet, men hur ser den ut och var får Jesus plats i den andligheten? Där skulle jag säga mycket frågor är.
Men det här låter som frågor, ganska mycket frågor som hör hemma i kyrkans värld. Alltså kristna ungdomar som har hängt i kyrkan hela sitt liv så gott det går. Vad finns det för frågor? Jag vet inte om det kanske inte täcks av det här projektet, men du kan få filosofera lite ändå. Vad finns det för frågor som är liksom ingångsfrågorna för ungdomar som kommer utifrån? Jag tänker till exempel om du får en hel grupp ungdomar i konfirmandverksamheten som aldrig har varit i kyrkan. Ja.
Människovärdefrågan. Alltså är jag värdefull? Spelar jag någon roll? Vad är meningen med mitt liv? Kan jag göra skillnad? Väldigt mycket kring liksom mitt eget värde, min egen självkänsla. Vem är jag? Och det där blir märkligt när vi då kommer in med någon slags det här får du och det här får du inte. Eller snarare det vi gör idag är ju ofta att du får göra precis vad du vill. För att vi gör upp mot vår egen uppväxt på något sätt. Men alltså frågan om människovärdet, frågan om min psykiska hälsa är ju så på tapeten så att jag är trött på att tala om den. Men alltså hur får jag må bra? Vad får mig att må bra? Vi pratar ibland om klimatångest lite raljant sådär. Att det är liksom, jag glömde sopsortera så nu har jag klimatångest. Men psykologmottagningar, ungdomsmottagningarnas psykologer möter mer och mer unga människor som på riktigt har klimatångest, det vill säga dödsångest. Man är rädd för att kommer jag ens att leva tills jag blir vuxen? Kommer världen gå under? Vad kan jag lämna efter mig? Alltså det är stora existentiella frågor som vi är dåliga på att möta upp. Och vi borde ju vara jätteduktiga på de frågorna.
Men om man då... Jag tänker att många av de här frågorna vi har nu tänker jag försöka ta till en praktisk nivå också. För det är ganska så... Jag menar, vi kan ju få ångest inför de här frågorna själva. Hur tar man steget då som ungdomsledare eller som präst eller pastor som möter ungdomar? Vad skulle du säga är det som man söker i form av respons från kyrkan?
Alltså jag tror att vi har blivit lite för rädda för att ge ganska raka svar. Min upplevelse när vi pratar med tonåringarna i olika sammanhang är att man är helt okej med att få ett rakt svar. Alltså, vill Jesus angå mitt liv då? Vi ska prata om Jesus. Angår Jesus mig? Då vill man ha ett svar som inte är, ja men det får du känna efter och vad tror du och hur blir det? Utan man bara, ja, Jesus angår ditt liv. Okej, innebär det någonting för mitt sätt att leva? Ja, det gör det. Det innebär det här och det här och det här, tror vi. Vad tänker du om det? Vi har blivit, alltså den vuxna generationen, den generation jag själv tillhör, har blivit alldeles för rädd för att komma med svar. Utan vi är rädda för gränsdragningar, vi är rädda för att lämna någon utanför, vi är rädda för att verka som att vi sitter på höga hästar eller är präktiga på något vis. Medan unga, upplever vi när vi tittar på de här frågorna, vill att vi ska komma med lite raka svar och lite präktighet faktiskt.
Är det här någonting som du skulle säga är allmänt även när man möter alltså ungdomar i arbetslivet och så, när du pratar med när du byter sektor?
När du byter sektor, när jag går och tjänar pengar istället. Det sa jag inte högt. Absolut, så är det ju. Sen är det ju frågan vad man säger högt och vad man sätter ord på och inte. Tittar vi på unga människor som är på väg in i arbetslivet så säger de ju inte högt så här, ge mig flera gränser och ge mig mera saker att ta ställning till. Men vi kan se att de som stannar kvar på en arbetsplats, de som trivs med sin chef, de som säger att här vill jag vara, är också människor som har fått tydliga ramar, varit en tydlig del av riktningen, vet att det här är mitt företags eller min organisations mål, det här är mitt mandat, det här äger jag och kan göra i detta. Medan där man har fått liksom väldigt flummiga, gör som du känner och hoppas det ska bli bra, så lämnar man för att man känner sig otrygg. Man får inte den återkopplingen man behöver. Så absolut.
Jag tänker att det finns jättemycket forskning på det här i sekulär miljö. Hur ska du bygga goda företagsmiljöer för den här generationen som nu då är på väg upp och är på väg in i arbetslivet? Vi är ju förbi millenniegenerationen. Är det någonting som du plockar upp direkt ifrån vad den forskningen säger och vill överföra på kyrkans värld?
Det jag tycker är, och det är väl lite ledarna har varit inne på, det jag tycker är direkt överförbart och som vi borde våga prata mycket mer om är ju behovet av gränssättningar och behovet av tydlighet. För jag tänker att kyrkans självsnubbel de senaste åren har varit vår rädsla för att vara tydliga. Vi är plötsligt jätterädda för att säga att det här tror vi är sant. Det här tar vi för sanning. Utan det är liksom, vi hänger in i den här allmänna, var och en får tro vad de vill och det blir säkert fint i slutändan. Medan forskningen faktiskt säger att unga som stannar på en arbetsplats till exempel gör det för att det finns en tydlighet, en skarp vision, ett tydligt ledarskap, riktlinjer för vad jag får och inte får göra och så vidare. Och kyrkan går lite på tvärs och säger så här, men kom hit och bara häng, kom hit och bara var. Och det finns liksom ingen forskning som stödjer att det skulle vara ett härligt sätt att komma vidare i livet.
Ja, det är väl möjligtvis de här bilderna på Google-miljöer där det står ett biljardbord i mitten och sådär.
Men även biljardbordet förutsätter ju att du kan inte spela biljard förrän du har gjort det du ska.
Nej, precis.
Alltså det finns ju det går ju jättehärligt att ha ett biljardbord på jobbet. För där kan jag gå, när jag är färdig med det jag ska göra så kan jag plinga i klockan och sen kan jag spela biljard. Det är ju skitkul. Men ingen går ju till jobbet för att bara spela biljard. Men i kyrkan förväntar vi oss att folk ska vilja gå till kyrkan bara för att spela biljard. Och så undrar vi varför ingen kommer. Det är så dumt så jag vet inte vad jag ska göra med mig själv.
Men när du då är ute i kyrkomiljön och jag menar, det du säger här är ju ganska så tydligt och kaxigt och så vidare. Och den generation som vi nu pratar om skulle säkert bara uppskatta det rakt av då. De får tydliga svar och tydliga ramar. Men den äldre generationen då, de som nu är ungdomsledare eller till och med pastorer och ansvariga och sitter i styrelsen för barnverksamheten och så vidare. Hur reagerar de?
Alltså det allra roligaste med att möta en grupp så kommer man till 60-70-talisterna som är de som ofta sitter i ledningarna i våra församlingar och sådär nu. Och så säger man till exempel att det är den mest individualistiska generationen vi har haft som vi börjat hitta på generationer. Då är det alltid någon från 60-talet som räcker upp handen och säger jag tycker inte om när man buntar ihop människor på det här sättet. Det tycker inte jag är möjligt. Precis, det var det jag just sa. Alltså det finns ju ett motstånd hos min egen generation av att ta till sig av att vi har format våra barn och våra ungdomar på det sätt som vi faktiskt i stor utsträckning har. Och man drar öronen åt sig blir lite så här, fast man måste vara fri, annars kommer den här syndakatalogen tillbaka. Och vill du ha tillbaka 90-talets gospel nights, de var hemska och så här. Och då är det alltid spännande att ställa motfrågan, så här, vad var det som var så hemskt med 90-talets gospel nights? Berätta för mig, jag hör så många som är kränkta och dåligt av 90-talets gospel nights. Vad var det som var det hemska? Mm. Ja men det var ju, vi skulle äta ostmackor. Ja det låter jobbigt, fy. Ja och så skulle vi klappa på 2-4 och lyssna på Frank Ådahl. Ja det låter hemskt, fy. Och så fortsätter man en stund till och så inser man att det som var det jobbiga var ju att man skulle vara så oerhört kollektiv. Och det gör man en uppror mot senare i sitt liv. Och tro mig, det gör jag också. Jag sitter helst ensam på en sten liksom. Men att vi då har format nästa generation i någon slags så här, ni behöver inte fatta några beslut om någonting alls och ni ska bara vara egna. Det förstår man ju när man hör det svart på vitt att det funkar inte. Nej. Så den reaktion jag ofta får från min egen generation är en lite trulig, liksom, det här känns jobbigt att höra, det här orkar jag inte riktigt med. Och samtidigt en ganska stort behov av självrannsakan och ibland faktiskt av samtal. Alltså, vad gör vi nu? Jag ser ju att det är så här vi har gjort och hur tar vi det vidare? Och de flesta, alltså, bjuder man in mig eller någon av oss så är det ju ofta för att man står med en sorg över att man inte har ungdomarna kvar i församlingen. Och när vi kommer med relativt enkla, liksom, kan det vara så att ni har råkat göra så här, så är ju de jobbiga att ta till sig av. Och det gäller förstås min egen, jag sitter inte alls på någon hög häst här, det gäller min egen församling och mitt eget sammanhang också. Jag har halvsprängt ut en ungdomsgrupp på samma sätt liksom. Men oftast tycker jag att vi möts av ganska goda samtal och mycket självrannsakan när vi pratar om de här sakerna.
Intressant. Jag tänkte på en sak som du sa i förra avsnittet också som jag skulle vilja knyta in lite grann i det här. Och det var att du nämnde att du upplever att den nu då, ja, den här generationen som är på väg genom våra ungdomsverksamheter och sådär säger snälla hjälp mig att fatta beslut. Jag vet inte om du kommer ihåg alla de här visa sakerna.
Nej, det låter ju väldigt klokt. Det är bra.
Ja, vad bra. Då kan du få kommentera dina egna kommentarer. Jag funderar lite grann på hur man bygger en sådan kultur. Där både tonåring vågar säga en sån sak. Alltså de kanske inte säger det rakt ut, men att det är liksom det de suktar efter.
Mm.
Men också där vi vågar ställa, eller ge den hjälpen, ja, så att säga.
Jag tycker det finns en del spännande dansk forskning kring detta. Det här kan Fredrik Vanell lite bättre än mig, tror jag. Men alltså man säger så här att unga idag går inte till sina föräldrar när man behöver hjälp eller stöd eller råd. Därför att en förälder säger att det går dåligt för mig i skolan, och så kommer jag hem och så säger jag det till min mamma. Vad gör mamma då? Jo, hon ringer och skäller ut läraren.
Mm.
För det är uppenbarligen lärarens fel att jag inte lär mig någonting. Och det vill man inte, för det är genant och det är pinsamt, och någonstans så vet man att jag har nog själv inte gjort ett så bra jobb, och hur blir det här liksom. Så vem går man till? Jo, man går till mormor eller farmor. Därför att mormor eller farmor eller morfar eller farfar, när man kommer och säger det går inte bra för mig i skolan, jag misslyckas på geografin här, kommer med frågor och säger, men hur kommer det sig? Vad hade du kunnat göra annorlunda då? Kan jag hjälpa dig? Ska vi läsa tillsammans? Vi kanske så. Och så får man goda råd och tankar och bollande. Och det är ingen som ska ringa någon, och det finns ingen åtgärdsplan, utan man liksom får ett gott samtal och man får lite peppning och lite stöd. Så väldigt många går till nästa generation istället för till sin föräldrageneration. Och här tänker jag är ju jordens smashläge för kyrkan. Är det något vi har, så är det ju folk som är födda på liksom 50-, 40- och 30-talet som skulle kunna gå in som en mor- och farföräldrageneration. Jag tror att det vi krasst skulle göra, som vi väldigt konkret kan göra vår ungdomsverksamhet, är att börja jobba med ett coachande förhållningssätt och ett mentorskap gentemot våra ungdomar. Jag brukar tipsa församlingar om nu så här, har ni liksom, sätt dem i klungor om tre om ni har ett gäng ungdomar, och så utser ni ett gäng mormödrar och farmödrar, morfäder och farfäder som ber för de här, som bjuder hem dem på fika, som man får samtala med, och så får man också utrusta den äldre generationen så att de förstår att liksom, de kommer inte hem till dig för att få höra dina berättelser från bruket på 60-talet liksom. Det finns ju en kategori, inte minst män i de här åldrarna, som älskar att berätta sina egna historier. Men alltså, kan ni få ett utbyte där den äldre generationen kan få berätta, jag ber för dig, jag finns här, jag vill gärna vara ett bollplank till dig, vad kan jag göra? Där har vi jordens möjlighet. Dels för att vi ibland så säger vi lite uppgivet i kyrkan, jag vet inte, vi var inne på det senast, att vi förlorar unga till idrotten. Och så säger vi att vi är chanslösa, det här går ju inte, hur ska vi göra? Och då kan man ju ställa titta på, så varför förlorar vi unga människor till idrotten? Jo, därför att unga människor är väldigt resultatorienterade. Man vill utvecklas, man vill kunna mäta sitt eget resultat. Och om idrotten säger kom hit och spela och förbättra dina resultat, och kyrkan säger kom hit och häng i en soffa och spela biljard, då kommer idrotten vinna. Men om kyrkan kan också säga så här, vet du vad, kom hit och utveckla din tanke, utveckla ditt sätt att se på världen, utveckla dina möjligheter att interagera med andra, att sprida evangeliet, på olika sätt lära dig om världen. Mm. Då har vi ju jordens chans. Så jag tänker mentorskap, goda samtal, möjlighet att utvecklas. Hur stora möjligheter som helst. Bara vi slutar spela biljard liksom.
Egentligen är det här en vendetta för att sluta biljardspelandet alltså.
Ja, de flesta kyrkor tror att det är PlayStation i och för sig. Men det är...
Ja, jo.
Så är det.
Ja... Så egentligen så ser du, nu pratar du om vi har stora möjligheter tack vare att vi har en äldre generation som skulle kunna bli mentorer med lite träning.
Ja.
Du pratar om möjligheter eftersom att vi kan vara en trygg miljö. Du pratar om möjligheter för att vi faktiskt har ett budskap. Vi skulle kunna tala om sanning om vi vill det.
Ja.
Så du målar ändå, tycker jag, en ganska positiv bild av att kyrkan kan vara en plats där ungdomar kan få plats.
Verkligen. Alltså jag tänker verkligen att vi har den platsen. Och det hänger ju mycket på hur nostalgiska vi andra tänker vara. 70-talisterna är en oerhört nostalgisk generation. Och samtidigt så är ingen så nostalgisk som en tonåring, vet vi också. Folk som han går på en frizonfestival och som nu liksom är knäckta över att det har ju alltid varit frizon. Ja, men nu har det varit ett år. Liksom. Så. Men det... Vi som är äldre behöver släppa våra kyrkorglar, orglar kan man inte säga i plural.
Nej.
Alltså, vi som är födda på 60- och 70-talet, vi har varit arga på de här 30- och 40-talisterna för att det alltid ska vara orgelt i allting. Och så har vi muttrat och sagt att så kan det inte vara. Men nu sitter ju vi på samma sätt och behöver släppa våra A- och D-akkord, eller vad det nu är. Vi har liksom, som vi tycker måste vara för att det ska vara kyrka. Vi behöver släppa fram unga människors kreativitet och deras längtan och deras vilja att forma gudstjänst och vad det nu handlar om. Och det där, jag märker ju det hos mig själv. Det finns jättemycket i unga människors sätt att fira gudstjänst som jag tycker är supertråkigt och ointressant.
Men nämn något, kom igen.
Superlånga lovsångspass.
Jaha, okej.
Okay. Jag tycker det är jättetråkigt. Texter som fokuserar på bara jag och mitt. Och det kan jag ha en, där kan jag tycka att jag har en relevant invändning, men det tycker man väl ofta. Det finns ju delar i unga människors tillbedjan idag som är oerhört känslofokuserat. Och där behöver jag utmana mig själv att både våga ställa frågor kring det. Är det här sunt i längden? Är det så här man ska syssla med bön? Men också släppa fram det och säga, vet du vad, om det är det här sättet du behöver för att klara din vardag, då är jag med här. Fast jag blir uttråkad. Liksom.
Just det. Så för dig är det långa lovsångspasset lite grann som orgelkonserten?
Precis. Jag gillar ju kyrkorgeln fortfarande, men det vågar man inte erkänna för högt.
Nej, precis. Alltså, med den här bakgrunden som vi nu har tecknat av en plats som ändå har goda förutsättningar, men där det kan finnas saker som står i vägen, så skulle jag vilja ta steget över i just bibelläsningen då. Och när du var med senast så pratade vi lite grann om både ledarens läsning och den enskildes läsning. Men jag skulle vilja ta en annan väg in den här gången. Och det är, alltså, mycket när du har pratat här så har du ju pratat om ungdomar lite grann som individualister, men också som väldigt ofta som ett kollektiv. Mm. Du sa till exempel, sätt dem tre och tre. Och jag vet att du förra gången betonade att en av de saker som verkligen vi behöver återerövra är just bibelläsningen och mötet med Bibelns texter och sådär.
Oh ja.
Jag bara funderar på, har du några goda exempel? Har du några liksom, där du har sett att här har det funkat på grund av att de har gjort så här eller så här?
Min man blev faktiskt en del av ett gott exempel här om sistens. Han är pastor i vår församling. Och så mötte han våra ungdomsledare, så peppade han dem i liksom, den här dagliga bibelläsningen. Och så erkände han väl någon sekund där att han själv ibland vinglar på det där. Att man inte alltid själv gör som man peppar andra att göra. Och då var det någon av de yngre ungdomsledarna som sa att okej, hur kontrollerar vi det här nu då? Så han och en av våra ungdomsledare gav sig in i någon slags bibelläsningsbattle. Där de med hjälp av en bibelläsningsplan och en app såg till och började kontrollera att den andra hade läst. Liksom. Mm. Och jag vet inte om det är er app eller någon annan som berättar hur många dagar i rad man har lyckats läsa och så här.
Nej, det är en annan
app. Det är en annan typiskt att göra reklam för fel app. Det var ju typiskt. Men bara att utmana sig själv. Det kan ju vara, alltså, det kan vara samma som fotbollsresultaten eller löpningen. Fast man får med sig vettigare saker. Jag har läst varje dag i 78 dagar. Eller den här killen har hört av sig och frågat hur går det för dig. Förra året så startade Mikael Hallenius, som polare till mig, en Facebookgrupp. Och sa, nu matar vi oss igenom Bibeln på ett år. Och så hörde folk av sig med jämna mellanrum och bara, nu är jag i andra koning av boken. Och bara, nej, jag är inte ens hälften där. Och så börjar man utmana varandra. Superbra. Vår hemgrupp sitter i en sån bibelläsningsplan just nu för fastan. Alltså, jag tror att vi behöver bli kollektiva i vårt läsande. För det här att bara mata själv gör det ju lite liksom, pliktmässigt emellanåt, tror jag.
Men hur skulle du säga att den här, det här är ett antal bra exempel, men det var inte så många av dem som egentligen riktade sig till den yngre generationen, de som precis är på väg in i den egna läsningen. Har du några exempel därifrån eller några tankar till hur...
Du vet inte hur ung min man är, helt uppenbart.
Nej, tänker jag att han kanske inte är 14 när jag räknat.
Nej, riktigt 14 är han inte faktiskt, det är sant.
Sinne och sådär, ja.
Jag tror att det kan se ganska likadant ut faktiskt för de som är yngre. Att hitta en liten grupp att läsa tillsammans med. starta en grupp på valfritt sociala medier och läs tillsammans. Vi har en tonårshemgrupp i vår församling som har hittat ett sätt att både läsa med bibelläsningsplan och också att varje vecka när de möts säga liksom veckans gudgrej. Var har du sett Gud den här veckan? För att bara liksom få på sig glasögonen av jag förväntar mig att Gud ska göra någonting i mitt liv varje vecka. För ofta så missar vi att se uppenbara saker, tror jag, för att vi är för upptagna med allt annat. Så jag tror egentligen inte att tipsen ser så väldigt annorlunda ut för den som är yngre än den som är äldre. För den där typen av uppmaningar tror jag att vi alla behöver. Sen skulle jag vilja peppa och svara och en, och kanske framförallt dig som är ung, att följa bra konton. Alltså vi har ägnat lite av hösten åt att göra Instagram-undersökningar med ett gäng 16-åringar. Och vi ser ju att man är inne på Instagram 16-20 gånger om dagen, men man lägger upp en bild kanske varannan månad. Fascinerande, till skillnad på hur min generation hanterar det. Och då handlar det om att man följer den typen av idoler och förebilder man har inom sportvärlden och musikvärlden. Se också till att följa 8-10 bra konton som ger dig dagliga bibelord. Som ger dig en daglig kort stund av bara, vad vill Gud säga till mig idag? För du är ändå inne och scrollar, få in det i din dagliga rytmen. Tror jag är ett bra sätt.
Det var intressant. Jag vet inte om det var du och jag som pratade om det eller om det var i ett annat sammanhang. Men vi pratade om, på tal om daglig rytm. Och jag tänkte du sa det antingen förra gången eller den här gången, att en av anledningarna till att sporten har så stark attraktionskraft är för att det är ett av få tillfällen i veckan då man lägger undan telefonen.
Just det.
Och jag lyssnade faktiskt på ett par ungdomar som, utan det var ett par ungdomar jag pratade med när jag frågade vad det var som var attraktivt med att hänga i kyrkan. Varför överhuvudtaget är du intresserad av det här och varför är du här? Och en av de sakerna de lyfte var just fenomenet andakten.
Just det.
De hade ganska mycket åsikter de skulle nog tycka om det du har sagt här om hängkultur. Men just det här att gå iväg in i ett annat rum, det är lite tända ljus och telefonerna är inte, ja de är väl i fickan då, men de är inte framme.
Just det.
Och den här stunden av stillhet och tystnad och bibelläsning och sådär bryter så med allting annat. Att det där var en puls i veckan som de inte ville missa.
Just det.
Och det tycker jag är intressant utifrån allt vi har pratat om hittills, att vi någonstans tror att vi ska ha en hängkultur och vi är lite försiktiga och har en frivillig andakt och sådär.
Ja, jag skulle precis säga, det är intressant att det är det de säger och att vi fortfarande ändå erbjuder frivillig andakt.
Ja.
Det är fascinerande.
Allt är väl ändå frivilligt. Det är sällan vi tvingar folk till att vara
precis.
Där.
Precis, men det är ju det här med biljarden. Den möjligtvis kan vara obligatorisk.
Ja, ja. Men utifrån det du jobbar med här nu då, så tänker du dig att vi har några som lyssnar som känner att nej, men alltså vet du vad, det är inte så bra med de här frågorna i vår församling. Vad skulle du säga är tre bra steg att ta för att komma in i ett arbete där vi faktiskt lyssnar på ungdomarna och attraherar fler?
Jag skulle säga att det första steget är att vilket borde vara så självklart, men vi gör det inte, är att systematiskt fråga ungdomarna hur deras liv ser ut och vad de vill. Alltså, sätt i system om det inte faller sig naturligt.
Och hur skulle man kunna göra det?
Var tredje månad så har vi en lördag förmiddag där vi bjuder på brunch och ställer samma 10 frågor varje gång. Och ser bara vad har hänt, vad står ni i sen senast. Välj en tonåring i varje årgång eller någonting mellan 13 och 22. Bara ställ samma 10 frågor gång efter gång tills ni upplever att ni faktiskt hittar svar på hur de lever sina liv och vad de längtar efter.
Vad är det för typ av frågor du tänker?
Jag tänker, hur ser dina medievanor ut? Hur umgås du med människor? Hur många människor har du kontakt med varje dag och på vilket sätt? Vad längtar du efter i livet? Vad drömmer du om? Hur talar du om tro i skolan där du befinner dig? Hur ser din tro ut? Och det behöver ställas på vilket väldigt odömande sätt förstås, de här frågorna. Ah, ja. För risken är att man tänker att det finns ett rätt svar. Vilka människor ser du upp till? Vad skapar oro eller stress i dig? Alltså jag tänker ett antal frågor som om man bara får de svaren från en någorlunda bred ung grupp, så kan man förstå att den verksamhet vi idag gör är rätt eller inte rätt riktad. Jag har tittat ganska mycket senaste tiden på bara hur min egen åldersgrupp, alltså 40-åriga småbarnsföräldrar, småbarnsmammor framför allt, det är helt ofattbart för mig vad kvinnor i min ålder stressar över. Alltså oron för sina barn, som inte handlar om de ska ramla ut i vägen och dö, utan handlar om att de såg på tv 90 minuter igår och nu har jag ångest för att jag är en dålig förälder. Och om vi inte förstår att det där är på riktigt, för mig är det, jag förstår ingenting av det, men vi behöver förstå att det är på riktigt så att vi kan möta det. För annars kommer vi att raljera det eller ignorera det eller svara på helt andra frågor än vad man har. Så jag tror att det gäller egentligen alla åldersgrupper att vi behöver ställa de här frågorna. Men om vi nu pratar just unga, så behöver vi titta på, vi behöver ställa frågorna till dem, inte bara prata om dem. Så.
Det var en.
Det är en. Ja, det var en. Du skulle ha tre, det var typiskt.
Tre saker man skulle kunna göra. Tre bra insteg. Ett
annat insteg är att ge bort mera gudstjänsterna. Jag är inte för att man gör liksom ungdomsgudstjänster kontra vanliga gudstjänster, utan bara få in unga människor i er vanliga gudstjänstproduktion. Hemskt ord får man inte använda. Vad händer om ni har en 16-åring som mötesledare var 50 söndag? Vad händer om ni har ett lovsångsteam som består av 14-åringar? Vad händer om vi blandar mycket mera åldrar på estraden? Vi har ibland i vår, nu är jag med en relativt stor församling, men vi försöker checka av i det gudstjänstarbete jag är med i. Så här, har vi två nya ansikten på estraden varje månad? Och är någon av dem under 20 år? Bara för att på något vis säga att man, känner jag inte igen människorna på estraden eller känner igen mig själv i människorna på estraden, då kommer inte gudstjänsten heller kännas intressant för mig.
Nej. Och där också, bara för att komplettera den idén, eller den tanken där, så tror jag att där kommer ju den här med coachningen och mentorskapet tillbaka.
Ja visst, absolut.
Att de här människorna som man skickar upp, för jag tycker många gånger så skickar vi upp unga människor på scen mest för att vi vill ha någon som står där och ser söt ut, precis, så jag kan kryssa min ruta. Men just att coacha dem längs vägen och att verkligen lyssna på dem i gudstjänstplaneringen och att göra dem till på riktigt delaktiga, precis, i det där.
Alltså det där är ju, nu vi är ute och cyklar i vår församling ofta, så jag ska inte ta som ett guldexempel på något vis. Men vi har precis plockat in en jätteung tjej i vår gudstjänstplaneringsgrupp. Hon kommer vara gudstjänstledare. Och hon är ju inte där på praktik, liksom, utan hon är ju med. Vilket innebär att vi också får förbereda henne på att varje gång när vi möts, då utvärderar vi de gudstjänster som har varit. Så vi är ganska tuffa mot varandra. Det är en ganska ärlig grupp. Den inledningen var för lång, där hade vi missat det här. Du kommer utsättas för samma behandling som alla andra. Det vill säga, vi tar dig på stort allvar. Vi vill att du ska utvecklas precis som vi. Du kommer få konstant feedback. Du kan alltid känna dig trygg i att den är ärlig. Du kommer få mycket uppmuntran och vi kommer backa upp dig med allt du behöver. Men hon är inte där som någon slags gulligt specialfall. Nej, hon är med för att hon är skitduktig på att leda gudstjänst. Och det tror jag är viktigt. Det här är också en generation som säger, ge mig återkoppling. Och vi missuppfattar ofta det och tror att det handlar om att man vill ha beröm. Vad duktig du var, vad gullig du är, det var fint. Men i själva verket säger man, berätta för mig hur jag sköter mig så att jag vet hur jag kan växa. Och det där är vi i kyrkan. Vi vill gärna applådera lite, tycka att det är gulligt och stryka en tår från ögat. Liksom. Så riktig involvering tror jag är bra. Om du ska ha en tredje så tror jag att den handlar om bön. Eller, det borde alltid vara den första. Men alltså, att mer fokusera på att be för varandra och med varandra. Och att hitta... Men där är lite, jag tycker att det är lite, jag trasslar in mig ibland. Jag tror att unga människor har ett oerhört behov av att hitta sätt att få rutin för sin bön och sin bibelläsning. Och ibland så låter vi känslostormarna som finns hos våra ungdomar, för de ska vara där, ta över. Och så gör vi liksom stora tillbedjans chauffräser. Liksom, där vi bara öser på med timmar av tillbedjan och bön. Och det är hur vackert som helst. Det är jättebra att vi tillber tillsammans. Men ibland tror jag att det där blir någon slags drog i sig. Där vi tokmatar känslor. Och om man då inte känner så, då diskvalificerar man sig själv ganska kvickt. Och det blir väldigt olyckligt. Så vi behöver hitta ett språk för bön och tillbedjan där man kan känna sig hemma med olika uttryck. Jag satt alltid själv och spelade Snake på min 33-tia när det var lovsång på frizon i Lund. För att jag kände mig inte tillräckligt andlig, inte tillräckligt med. Liksom. Att tala om bönen som ett praktiskt redskap i vår vardag. Och att den får se olika ut för olika människor. Men att hitta nycklar in till bönan tror jag är en superviktig del för att få med sig unga.
Det där är någonting det du säger nu som jag har, det måste man nästan göra en hel podd på. Men vi är ganska duktiga i andra sammanhang att prata om att men vi har olika gåvor. Vi behöver hjälpa unga att hitta sina ledarplatser. Jag tror att det var förra gången som du pratade om att du hade hittat en tjej som ni hjälpte in i planeringen i ungdomsarbetet för att hon var inte den som var den där som skulle stå på estraden.
Ja, liksom.
Det var inte henne. Och här har jag funderat ganska mycket på att vi i rent gudstjänstmässigt eller framförallt bönemässigt försöker få in alla i samma fålla.
Oh, ja.
Och nu har inte jag liksom studerat vilka olika typer av tillbedjanstyper det finns. Det kan ju någon få roa sig med.
Finns roliga bilder på det faktiskt.
Ja, okej, okay, ja, men du ser. Men där kan jag tänka mig att vi skulle behöva försöka tänka på och hitta mer av det. Där vi kan hjälpa människor att det är så faktiskt att okej, okay, nu är det fullt ös med lovsång här ikväll, men det kanske inte är ditt språk helt enkelt. Mm.
Och det där kan man ju se en del av backlashen liksom, från min generation som uppvuxen i 90-talets frikyrka i Sverige ligger ju just i det där att vi inte kände oss bekväma i de stora uttrycken och det svulstiga. Så när nu våra barn hamnar i det så drar vi nödbromsen och får lite allergiska besvär. Liksom. Mina barn ska inte behöva utsättas för det där som jag utsattes för. Därför att man kände sig inte tillräckligt andlig eller inte tillräckligt duktig eller tillräckligt högpresterande i sin bön på något sätt. Och det där kan jag tycka är en av få saker som vi fortsätter mata unga med. Som jag önskade att vi kunde ha kommit lite längre i. För att idag kan jag ju stå och mitt uttryck är inte de där stora svulstiga. Jag är tondöv och uppvuxen i en musikalisk församling. Så jag lärde mig tidigt att inte sjunga. Nej, idag kan jag ju njuta av att se människor stå i en väldigt karismatisk och aktiv tillbedjan. Och ställa mig vid sidan av och bara tacka Jesus för vad Gud gör. Liksom. Jag kan tycka att det är jättehärligt för att jag känner mig trygg i mina egna uttryck. Men under ganska många år så skapade det där något väldigt obekvämt i mig. Där jag kände att jag kan inte leverera och jag når inte ända fram. Och jag inte liksom. Och där har jag fått prata. Den podden ska du ju göra med Mattias Martinsson, tänker jag. Som är superklok runt de här frågorna. Men där skulle vi behöva, för risken blir ju att den fight jag ofta kan uppleva att vi har i våra sammanhang, inte minst där jag finns i Evangeliska Frikyrkan, är antingen som man för eller emot lovsång.
Ja.
Och den känns ju så hysteriskt omodern. Liksom. Vi borde ha kommit mycket längre. Men jag tror att om vi kunde göra det du säger, att bredda uttrycken, tala om att Gud möter oss olika, Gud är större än våra uttryck. Och kanske det här som den här lilla hemgruppen hos oss gör, var har du fått syn på Gud i veckan? För Gud är inte bara i de stora uttrycken, verkligen där också. Men kan vi få syn på Gud på flera platser så kan flera få ett gott andligt självförtroende, tror jag. Och det tror jag är elementärt i vår ungdomsverksamhet idag. Vi kan inte bara liksom lassa på med massa tillbedjansprojekt. Det är jättevackert att göra för det på alla sätt, men vi måste ge verktyg att bygga runt omkring också.
Ja, verkligen. Ja, vi ska ta och börja gå in för landning här. Har du någonting du känner att ja, men det här har vi ju faktiskt glömt beröra och det liksom ligger och pockar på din uppmärksamhet?
Det finns ju alltid 15 sådana saker, det vet du, så det är bäst att bara släppa det.
Ja, okej.
Ja, men det här är ju super, super, super spännande. Så är det ju.
Så är det så verkligen. Men då tänker jag först ställa frågan, var hittar man er om man vill boka er till ett församlingsbesök eller sådär?
Alltså den här skamliga reklamen vi gör nu.
Ja,
www.wearemountain.se. Där finns
vi. Där visar du också att du inte var född på 90-talet genom att säga www.
Ja, precis. Ja. Men det är lite yes. Så. Vi har ju ett krångligt namn så man behöver lite inandningstid liksom, för att hitta dit.
Ja, just det. Just det. Men då har vi två stycken saker som är återkommande i podden som vi ska ta och använda oss här för att gå in för landning. Och den första, det är...
Dagens fråga, där du som lyssnare får ställa dina frågor till våra gäster. Eller till oss, vad vill du veta?
Och frågan den här gången blir lite meta.
Oh, intressant. Jag gillar meta.
Ja, men för att i och med att du nu då är gäst i podden och frågan är, vem skulle du önska att vi tog in som gäst i podden?
Mm. Men det är jättebra. Men då har jag ju redan sagt det. Den kanske redan har det. Men jag skulle ju önska att du tog in Mattias Martinsson.
Ja, men nu hade du redan sagt det. Ja. Så att det gills ju inte. För att det var ju inte svar på att lyssna frågan.
Nej, det är ju sant. Det är ju sant. Men annars ska jag peppa för den ändå. För han är ju väldigt, väldigt klok. Hör, du ska säga någon annan alltså.
Och som inte är involverad i We Are Mountain.
Ja, nej, men det täcker du ju upp så bra själv.
Ja, precis.
Ja, nej, men då tänker jag, vem ska vi säga då? Det finns ju väldigt...
Vad är du intresserad av att höra? Vem skulle du vilja lyssna på?
Alltså, det är ju säkert en av de som jag följer nästan lite på stalkernivå just nu känner jag är Joel Halldorf faktiskt.
Ja.
Och jag tänker att ett samtal med honom, du har du säkert haft, men samtalet med honom om hur han får påverka det sekulära Sverige just nu skulle vara jätteintressant. Förutom samtalet om hur han hinner med, men det är inte riktigt fokuset på en podd. Det tycker jag vore spännande. Vad ska bli mer spännande? Alltså jag... Vem blir mer tips om? Joel är den första jag kommer på så där som jag känner att här finns något. Jag säger Joel Halldorf.
Ja. Mm. Då tackar vi för det. Och om du sitter där och lyssnar och vill lämna in en lyssnarfråga så är det bara att skicka in den. Antingen leta upp oss på Facebook och skicka den där via meddelandefälten eller skicka ett mejl till olof.brant@bibelidag.org. Med det så har vi bara en sak kvar.
Dagens tips. Där du får ett tips från vår gäst eller från mig själv om någonting som du inte får missa.
Ja, och i tipset då, veckans tips, så ska vår gäst få tipsa om precis vad som helst. Det kan vara det vi har pratat om idag, men det kan också vara en YouTube-video, en bok att läsa, en CD-skiva att lyssna på, hör du på mig? En Spotify-spellista att...
Och du kritiserar mig på. För det säger VVV.
Ja, precis. Jag insåg att jag var på väg in där. Så vad vill du tipsa om?
Då har jag två tips. Det ena är en bok som heter IGEN. Som är skriven av en människa som heter Sean M. Twenge. Som handlar om alltså generationen som kommer efter millenniegenerationen. För den som är intresserad av det. Superspännande.
Man måste gilla statistik för att läsa den då.
Ja, men lite så är det ju. Men den är väldigt, väldigt, väldigt intressant tycker jag. Mitt andra tips är faktiskt ingenting så där man kan gå ut och läsa eller annat. Utan mitt andra tips är en vana som jag har gett mig den på och som jag trivs med. Och det är att varje morgon innan du, om du är så här på plats mellan jobbet och hemmet eller innan du sätter dig på cykeln till skolan eller vad det nu är, fundera över två eller tre personer som du vill säga något snällt till under dagen. Och så skickar du ett sms eller ett meddelande till de personerna och säger det snälla.
Ah, varje dag?
Varje dag.
Oj, oj, oj. Härligt.
Det skapar en vana i kroppen som är väldigt, väldigt härlig. Det är mina två.
Ah, härligt. Och jag ska faktiskt också passa på att tipsa om en sak. Det är inte varje vecka jag gör det. Men det är så här att det finns ett forskningsinstitut i... Storbritannien som heter Youthscape.
Yes!
Dels så har de en del forskning som är jätteintressant som man kan titta närmare på, men de har också en återkommande kort skrift som kallas för The Story där de tar upp statistik, trender och forskning angående ungdomsarbete i kyrkan. Och det senaste numret kom bara för någon timme sedan och handlar om ensamhet och steget över från, ja, men från ungdomsverksamhet till en ung vuxentro.
Underbart.
Jättespännande. Det är ju korta texter, men de ger en introduktion till diverse teman. Så det är mitt tips. De hittar man på Youthscape, youthscape.co.uk. Och vill man gå direkt till...
www innan. Nej, inte www.
Jag vet inte om det är det.
Nej,
man kan prova båda och. Och så kan man då ta en slash och så tar man research om man vill hamna direkt på den sidan som handlar om det. Varmt rekommenderad läsning. Det finns mycket att lära. Och engelsmännen står ju lite närmare oss i alla fall. Även om de inte är i exakt samma kultur.
Precis.
Sådär. Så det är tipsen för den här veckan. Vi hoppas att ni som har lyssnat har fått ut mycket av det här samtalet. Och har ni gillat det, så jag hoppas att tryck på tummen upp. Men det finns inga sådana i podcastappar. Däremot så får ni jättegärna i de sammanhang ni lyssnar lämna ett... en, vad heter det, review heter det på engelska.
Skriv recension. Några rader.
Recension. Skriv några rader, sätt några stjärnor, för allt sånt där hjälper ju den här podden att hoppa upp till listorna och synas för andra. Så tycker ni om podden så dela gärna och berätta om den för andra. Stort tack Josefin för att du tog dig tid.
Tack för att jag fick vara med. Det är väldigt roligt.
Ja, härligt. Vi kommer säkert åter och försöka prata med dig om andra saker. Om inte annat så kanske om något bokprojekt här framöver.
Det vore väl jättespännande. Mm.
Tack så mycket.
Tack! Hej!
Bibeln idag är en ideell organisation som drivs ekumeniskt. Vår vision är att medverka till att varje kristen lever i en växande personlig relation till Gud genom Bibel och bön. Och att församlingen utrustas till att leda familjer, barn, ungdomar och vuxna till att lära känna och följa Kristus. Vill du vara med och stödja oss så surfa gärna in på bibelnidag.org och läs mer om vad vi gör. Eller ge en gåva direkt via Swish. Då är Swish-numret 12345 241 87. 1 2 3 4 5 2 4 1 8 7. Allt från minsta gåva till såklart stora gåvor är mycket varmt välkommet. Tack för att du lyssnade. Vi hörs igen.